Enterprise Resource Planning. Ja, som vi sa tidigare här så handlar det om att knyta ihop hela företaget. Och som det står här på bilden så kan man, så gör man det genom att, som vi sa tidigare då, integrera företagets samlade system. Och då kan det upplevas, som det står här på bilden, att företaget egentligen har ett enda stort gigantiskt system som innehåller då komponenter för orderhantering, lagerhantering och så vidare. Och genom att knyta ihop alla informationssystem så knyter man ihop informationen i företaget också. Och då får man då möjlighet att överblicka informationen och ta fram bra information som ligger då till underlag för att kunna fatta kloka beslut. Core and Extended ERP Components. Ja, de klassiska komponenterna, det är ju de som kallas för core här. Det är alltså då de här grundstenarna i vår informationsbehandling. Det är till exempel, det är de tre som står där. Bokföring, finans, produktion och sen allting som har med materialflödet att göra. Och sen då också då planering av medarbetarna. De tre komponenterna har ju alltid funnits i företag. Det som kommer till, det är ju mycket det som den här boken handlar om. Till exempel då supply chain management, customer relationship management, e-business och business intelligence. Det är alltså då grädden på moset. Det är alltså då applikationer som man kan bygga om man har de data som krävs. Och grunden här är ju att den viktiga informationen, den skapas i de här core-applikationerna. Och sen kan då de här lite förädlade IT-komponenterna utnyttja den informationen. Till exempel genom att, för att bygga upp bättre kundrelationer. ERP Benefits and Risks. På den här bilden så visar man benefits, fördelarna. Vi har talat om det här lite tidigare i kapitlet om systemutveckling. Där vi pratade om fördelar och nackdelar med att köpa färdiga system. Och det här är just det här. Så att här trycker man på då att man integrerar all finansiell information. Det finns ju finansiell information i orders, i lager, under transporter, i bokföring och så vidare. Man får en helhetsbild över kundens order, var de finns, hur långt de har kommit, vad som fattas, hur mycket de har kostat oss och så vidare. Man snabbar upp hela flödet genom att kunna ha ett snabbt informationsflöde. Man kan förhoppningsvis ha en lägre lagernivå. Det vi har talat om det här med lean production, Toyota, just in time. Och det är en väldigt viktig punkt, för att det finns ju väldigt mycket bundet kapital i lager som kostar oss väldigt mycket räntepengar. ERP Benefits and Risks. Så här är lite risker och kostnader man tittar på. Ja, det första är kostnaden, att det kan bli dyrt att köpa ett sånt här system, men det tror jag inte är egentligen någon risk, för att det blir säkert ännu dyrare att bygga ett system själv. Däremot kan man få ett beroende till konsulter, och det gäller just det här systemet SAP, som jag har hört ska vara ganska svårt att installera. Det är många rattar och kranar att vrida på för att trimma in systemet. Och att det är en gyllene marknad för konsulter, och de konsulterna är inte billiga. Process rework. Man ska ju alltid, om man köper ett sånt här stort system som SAP, då är det förmodligen så att man måste kanske anpassa sitt arbete till systemet. Det är ju lite motsatt vad vi lär ut här på kursen. Här säger vi att man, om man bygger system själv, så ska man ju analysera sin verksamhet och se behov av information och informationsstöd, och sen ska man bygga systemet därefter. När man gör sån här stor investering som SAP till exempel, då gör nog många företag så att de anpassar sitt arbete till systemet. Men det behöver inte alltid vara dåligt, för att det finns ju väldigt mycket erfarenhet inbyggd i systemet. Så att förmodligen så är det ganska klokt att arbeta så som systemet föreskriver. Customization, vi har talat om det, att kundanpassning är lite riskabelt när man köper sina stora standardsystem. Och om jag hörde någon som sa att om man ska ändra på mer än 10% av koden, så bör man överväga om att det ska bygga ett system själv istället. Det här systemet som man köper, det kanske betyder då att man måste ändra på lite andra system runt omkring så att det ska passa det här systemet man har köpt. Training, ja, det är egentligen oberoende om man köper eller bygger ett system. Och samma den sista punkten. The Connected Corporation. Ja, grunden i det här tänket, det är ju att de flesta system de jobbar då med en central databas. Så att i den här centrala databasen, det är där man har all information. Man skulle ju också kunna tänka sig att varje system, till exempel purchasing, har sin egen databas och att man kan läsa i varandras databaser. Men så brukar inte lösningarna se ut, utan det brukar handla om en central databas som är spindeln i nätet. Och integrationen sker egentligen genom den här databasen. Genom accounting och finance lägger in information i databasen, så kan ju manufacturing få åtkomst till den. The Connected Corporation. Ja, i och med att alla då processer och alla system kan nå samma information, så betyder också här då att man får ju då så att säga en integrerad informationsuppföljning för ett helt ärendeflöde. Så att på det här viset så har man möjlighet då att följa upp ärendeflöden. 10.2 Collaboration Systems. Så när jag har talat om en hel del förut, så samarbetar ju företag normalt med partners, med leverantörer, med kunder. Och så har man också då samarbete internt. Och det kan gälla, som det står i den första punkten, att man skapar nya initiativ. Vi kan till exempel tillsammans med partner upptäcka att vi kan tillsammans gå ut och erbjuda kunder någonting, attraktiva produkter, där en del kommer från partnern och en del från oss. Vi kan lösa problem. Vi kanske vill lösa problem som tillsammans med våra kunder som har uppträtt, och då krävs det samarbete. Teams, partnerships and alliances. Ja, här så ser vi vad det handlar om, att vårt företag inom stora triangeln, vi samarbetar med två andra företag. Det kan vara partners, det kan vara kunder, det kan vara leverantörer. Och sen har vi då även olika avdelningar inom vårt företag: marketing, accounting, distribution, production. Och alla de här enheterna, de interna och de externa, behöver samarbeta. Och det gör man då via det som tas upp i det här avsnittet, collaboration systems. Teams, partnerships and alliances. Ja, det handlar om att ett företag har ett core competency, alltså en kärnverksamhet. I Ericssons fall är det att bygga telefoni. Medan man, som jag nämnt tidigare, så har man då outsourcat sin administration, en stor del av sin administrativa databehandling, till IBM. Och det här är ju en trend i affärslivet, att företag ägnar sig åt det man är bäst på, och att man köper resten av tjänsterna hos partners. Det kan vara till exempel ett industriföretag som bygger apparater och där man kanske lägger ut all plåtbearbetning eller allt lackeringsjobb eller allt svetsjobb till en partner. Så det betyder att man under produktionens gång måste flytta över sina apparater till lackeringspartnern som sen då får returnera dem när det är färdiglackerat. Och det betyder att man är inne i samma produktionsflöde och här krävs det alltså då ett samarbete. Teams, partnerships and alliances. Ja, för att kunna samarbeta effektivt så betyder det då att man också måste kunna dela information. Och precis som man bygger ihop sina varuflöden så måste man också bygga ihop sina informationsflöden. Om du tänker dig till exempel Volvo som köper krockkuddar av Autoliv så kan ju Volvos system gå in i Autolivs planeringssystem och titta hur det ligger till. Och omvänt så kan Autoliv gå in i Volvos planeringssystem för att se behovet i framtiden. Collaboration systems, ja. Här är definitionen collaboration system, an IT-based set of tools that supports the work of teams by facilitating the share of and flow of information. Helt enkelt att man kan titta i varandras system och att systemen kan utbyta information. Det här är inte riktigt så lätt som det låter. Jag menar Volvo och Autoliv, de kanske har sina system på olika plattformar. Man kanske har olika strukturer på sina databaser. Man kanske representerar informationen på olika sätt. Så att det här kräver oftast då någon sorts konvertering eller integration. Det är någonting som man inte snyter i näsan utan det kan vara ett stort jobb. Men förhoppningsvis är det värt att göra det jobbet om man har ett långsiktigt samarbete. Collaboration systems. Ja, här pratar man om två olika typer av collaborations. Unstructured och structured. Unstructured, det är när medarbetarna utbyter information om vad de vill och när de vill. Till exempel diskussionsforum, e-mail, shared whiteboards, man utbyter dokument och så vidare. Men däremot structured collaboration, det handlar ju om när företaget har ett varuflöde som passerar olika partners. Till exempel här vi nämnde företaget som la ut allt lackeringsjobb på en partner. Så att allt gods ska dit, lackeras och sen tillbaka. Så där är man inne i samma varuflöde. Och där måste man ju ha ett strukturerat samarbete med klara regler. Collaboration systems. Ja, här står det några exempel. Till exempel function planning and forecasting. Om man gör prognoser för framtiden. Även om vi gör prognoser för vad vi ska sälja framtiden. Så betyder det att våra leverantörer måste känna till de prognoserna. Och också ha det som sina prognoser. Product design. Vi samarbetar med våra kunder för att det kan ju hända att kunderna beställer specialprodukter och då måste de vara integrerade i designprocessen. Och designprocessen kanske även då påverkar våra leverantörer som ska då leverera någon viktig del i den här specialdesignade kundprodukten. Så att det här betyder att man måste kunna utbyta dokument, man måste ha CAD, alltså kanske jobba i samma konstruktionssystem. Kanske ha samma artikeldatabas att utgå från och så vidare. Och du kan se andra exempel längre ner i listan. Collaboration systems. Här ser du att collaboration systems brukar delas in i fyra grupper. Knowledge management systems. Content management systems, workflow management systems och groupware systems. Och vi ska gå igenom de här en och en. Knowledge management, KM. Ja, det här inkluderar att man fångar information, man får, det gäller att skapa sig know-how i företaget. Det gäller att fånga information, klassificera den. och lagrar den och på ett sådant sätt så att den är åtkomlig för alla. Explicit and tacit knowledge. Ja, man brukar prata om explicit kunskap och tyst kunskap är det svenska ordet. Så att explicit är sånt som finns lagrat och kan dokumenteras, klassificeras och kan kommas åt. Tyst kunskap, det är sånt som finns i medarbetarens huvud. En erfaren person som kan sitt arbete, har arbetat länge och vet hur man gör. Personen kanske är ensam om att utföra arbetsuppgiften och det har då inte funnits skäl att förmedla det här till någon annan. Men det kan vara väldigt viktig information. Tänk dig, vi har nämnt Ericsson till exempel, som har halverat sin personalstyrka. Jag brukar tänka på, tänk vad mycket tyst kunskap som försvinner i företaget. Ja, explicit and tacit knowledge. Ja, hur förmedlar man tyst kunskap? Ja, här står det då två, shadowing och joint problem solving. Ja, shadowing innebär helt enkelt att om du tänker en anställningssituation, att du ska efterträda en person och då får du väl arbeta ihop med den personen ett tag så att han kan förmedla för över sina kunskaper. Men i projektarbetet till exempel så besitter ju oftast medarbetare viktig kunskap för ett utvecklingsprojekt. Kunskap som bara finns i hans eller hennes huvud. Och det är ju ett skäl till att man ska engagera så många människor som möjligt i ett utvecklingsprojekt. Bland annat då för att komma åt den tysta kunskapen som oftast kan vara väldigt värdefull. Knowledge med KM Technologies. Ja, hur kan man förmedla kunskap i ett företag? Ja, man brukar prata om att man har såna här kunskapsdatabaser där man har fakta i olika former lagrade. Och det behöver inte vara rå information som finns i de här centrala, normala databaserna företag. Det kan vara att man har gått in och analyserat och förädlat information till exempel per kund eller per produkt eller någonting annat. Och lagrat den informationen i särskilda kunskapsdatabaser. Det finns expertsystem, alltså handlar ofta om artificiell intelligens. System som kan gå in i datamängder och kunskapsmängder och extrahera fram kunskap som är intressant speciellt för dig. E-learning applications, man kan förmedla kunskap genom datorbaserade kurser och instruktioner. Diskussionsforum, att man, du som är oerfaren i företaget kanske kan få tillfälle då att till informationsutbyte med experter och personer som har den kunskap du saknar. Och data mining tools. Data mining, det är ju system som kan se mönster i stora datamängder och på så vis få fram intressant kunskap om framtiden. Content management systems. CMS, det handlar om att man bland annat då dokumenthantering, att alla dokument i företaget, normalt så sitter de i pärmar hos medarbetarna och det betyder att bara medarbetaren vet kan ju hitta sina egna pärmar. Men dokumenthanteringssystem, det går ut på att man lagrar alla dokument, kanske inskannade, i en central databas så att alla medarbetare kan komma åt alla dokument. Och det kan även gälla då digitala händelser och digitala dokument. Workflow management systems. Ett workflow, det är ju en affärs, ett ärendeflöde har vi kallat det tidigare. Alltså om du tänker dig från det att kunden kommer in en order så ska den här ordern då behandlas i företaget. Det ska tillverkas, det ska förpackas och testas och skeppas med mera med mera. Den kedjan, ärendeflödet, den vill man ju bevaka så att det inte blir stopp någonstans i det här flödet, och att kanske man, någon medarbetare sjuk som bromsar upp hela flödet. Det kan gälla ett ärende hos Försäkringskassan som kommer in och ska bedömas och behandlas av olika personer, och i slutändan ska man lämna ett besked. Att bevaka det här och styra det här ärendeflödet, det är innebörden i workflow management. Workflow management systems, här har man delat upp det i två typer. Den första är då messaging based. Det handlar helt enkelt om att om ett ärende kommer in i företaget, den första tjänstemannen tar hand om ärendet och sen så skickar han hela ärendet vidare till nästa person med e-post till exempel. Det andra systemet, database-based workflow system, det handlar om att om du tänker i Försäkringskassan så finns ju hela ärendet i databasen, och när den första tjänstemannen har gjort sin del så talar han om det för det här workflow system, och den första medarbetaren har då gjort sina uppdateringar i databasen, det som ankom på hans arbetsuppgift. Och sen skickar då det här workflow management system ett meddelande bara till nästa medarbetare. Här har du, nu ska du titta på ärende 21. Det är dags för dig att titta på det. Och på så vis så bevakas då att ett ärende kommer igenom hela kedjan. Och om du skulle haka upp sig någonstans, till exempel på grund av sjukdom eller känslighet eller någonting annat, då kommer det här systemet att skriva ut en varning till chefen och tala om att följande flöden har bromsats upp i kedjan. Och det här är, ja, så får den chefen då ta tag i det här. Groupware systems. Ja, här står definitionen på groupware. The software that supports team interaction and dynamics, including calendaring, scheduling and videoconferencing. Så att fördelar är att man kan sitta geografiskt åtskilda och samarbeta, minskade resor, man kanske på det sättet får tillgång till en expert som aldrig skulle ha satt av en tid för resa till dig, men han kan tänka sig uppkoppla 10 minuter i ett system, en videokonferens till exempel, och delge sina erfarenheter. Och som jag sagt tidigare, så det här med tyst kunskap, så är det ju alltid intressant att ha med så många människor som möjligt i ett samarbete. Och det är oftast inte möjligt att samla personer fysiskt, många personer. Men däremot om man har den här typen av programvara, så att man till exempel kan videokonferens eller på något annat sätt ha samarbete, så kan det bli möjligt. Groupware systems. Ja, det handlar om att flera personer ska kunna samarbeta. Och här ser du då olika exempel som i den här kvadraten uppdelar då i plats och tid. Den här föreläsningen ska handla om Enterprise Resource Planning och Collaboration Systems. Föreläsningen baserar på kapitel 10 i boken. Jag kommer inleda varje bild med att läsa upp rubriken på bilden. I det första avsnittet här 10 så pratar man om Enterprise Resource Planning. Och det handlar om att man vill knyta ihop företagets olika processer, avdelningar och system. Till exempel ordersystem, lagersystem, faktureringssystem, ekonomisystem, transportsystem och så vidare. Om man knyter ihop dem så kan man ju få då en total överblick av flödet. Det andra avsnittet, 10.2, Collaboration Systems, det handlar lite om system ovanpå det här. Alltså hur man kan underlätta mycket samarbete mellan medarbetare i företaget. The Connected Corporation. Ja, det här handlar om att om man bygger såna här totalintegrerade system och sen lägger på det här grädde på moset med Customer Relationship Management och så vidare, så får man då en total integration av alla processer och all information. Så att målet är ju som står på den sista punkten att make information available to any user, anywhere, anytime. ERP Vendor Overview, ja, här har man bara tagit upp två stycken leverantörer, SAP och Oracle. Och som du ser här så verkar ju Oracle kunna mer än SAP. ERP Software. Ja, här är tre viktiga aspekter på systeminstallationer. Punkten ett, overall fit, så kan man ju då välja att köpa ett sånt här system ifrån SAP och installera som det är. Man kan köpa ett system och kanske anpassa vissa delar så att det passar bättre till den egna organisationen. Men det där är ganska farligt därför att leverantörerna, kanske SAP, de ansvarar inte riktigt för de här bitarna du har lagt till själv. Så att om till exempel SAP byter plattform eller utvecklas på något sätt, blir det en mobil lösning kanske, så ansvarar man inte riktigt för de här bitarna som du har byggt själv. Och den tredje, det är att man bygger ett system helt själv. Det som är väldigt viktigt innan man köper system, och det har vi talat om tidigare i föreläsning om systemutveckling, det är att man gör som det står här, proper business analysis. Och upp kanske till 10% av projektkostnaden bör handla om att man gör en affärsanalys, man studerar verksamhetens flöden och processer för att vara säker på att man attackerar rätt problem, att man bygger eller köper rätt system. Och den tredje punkten, att man solid implementation plans. Det här är ju att göra ett systembyte eller införa ett nytt system. Det är ju en jättestor händelse för ett företag och viktig. Så att det gäller att man bevakar kvaliteten, att man ser att målen uppfylls och att man håller tidplaner. The future of ERP. Här har man tagit upp tre saker. Internet som ska hjälpa då till den här integrationen. Jag menar, om du tar Ericsson så har ju de fabriker över hela världen och kan då använda internet som kommunikationskanal. Det som också är intressant, det är ju att vårt företag, när vi kopplar ihop oss med våra leverantörer, våra partners och våra kunder, där är ju internet en stor möjlighet. Interface, den här gemensamma informationen i det här systemet, alltså företagets centrala databas, den erbjuder ju alla data. Men det man kanske också vill ha då, det är att man vill ha då olika fönster mot den här databasen så att varje anställd får eller kan själv bygga sitt eget skräddarsydda fönster in mot den här stora datamängden. Och sen till slut det här med wireless technology, typ mobiltelefoni och så vidare. Att man en stor del av arbetet kanske kommer bedrivas ifrån sådana enheter. ERP Vendor Overview. Ja, det finns många företag som säljer den här typen av system. Ni får själva på den här kursen köra ett sådant system som heter Winbus. Det största på marknaden tror jag är SAP, ett tyskt företag som alltså, som ni ser, har över 10 miljoner installationer. Och det är ett jättestort system som har alla normala funktioner som ett företag behöver, orderlager, fakturering och så vidare. Många företag gör då så, som står den sista punkten, fixing legacy systems, så att man kastar ut helt enkelt alla sina gamla system och ersätter dem då med kanske då en SAP-installation. SAP är en riktig framgångssaga. Det är ett dyrt system, med ormen, det har blivit någon sorts de facto standard, ungefär som Microsoft Word. Så att det har blivit populärt. Det kanske inte är det bästa, men det har blivit det populäraste. Men är också ett av de dyraste. Så att affärsidén är ju genial. Workflow management, ja. Som jag sagt tidigare, det är ett övervakande system som ser till att ett inkommande ärende passerar alla nödvändiga personer och processer. Och det kan också vara så att när ärende kommer till, i det här fallet person nummer 2, så startas automatiskt Excel upp i hans dator. För att det är just Excel som ska användas i det här ärendet, i det här steget. Och så att här ser du att ett ärende kommer in. Och om det inte är okej, ej okej ska det stå. Så går du upp då till en person som har till uppgift då att kommunicera med kunden eller patienten eller vad det är för någonting, och säga att det här är, kan vi inte ta emot. Så har han då kanske en Word-mall där han kan skriva ut det här avvisningsbeslutet. Och när första personen är klar med process 1 så går vi automatiskt vidare till process 3. Och det är en person som ska göra en ekonomisk kalkyl på det här, och det gör han med hjälp av Excel och så vidare. Så att ända bort till leveransprocessen, och då kanske automatiskt tullsystemet startas upp så att den här personen som jobbar med leverans ska då göra vissa saker i tullsystemet.